Tack så mycket Lisa och Måns. Men när vi möblerar om lite framme på scenen så tänkte jag bara återkoppla till, ni sa att det var många aktörer involverade i detta. Och en central aktör, om inte den avgörande aktör för PGU, det är riksdagen. Vid millennieskiftet börjar från flera ledamöter i riksdagen resas frågan, är det inte dags att utvärdera biståndet, alltså för 16 år sedan? Vilket ledde till en tillsättning av den parlamentariska kommissionen för rättvis och hållbar utveckling, då, global utveckling. Och därför är det så jättebra att vi har två riksdagsledamöter med oss nu som ska diskutera PGU. Är det möjligt eller omöjligt? Hur ser framtiden ut? Och också Åsa, en forskare. Så välkommen fram Sofia Arkelsten, moderat riksdagsledamot, sitter i utrikesutskottet, varit ordförande i utrikesutskottet, varit partisekreterare för Moderata samlingspartiet, höll jag på att säga. Nya Moderaterna kanske ni heter nu, men exakt. Och du är riksdagsledamot sedan 10 år tillbaks. Ja, precis, där hade jag rätt. Och Kent Härstedt, du har suttit i riksdagen sedan 98, om jag läste rätt i mina partitur här. Du har varit med i flera olika utskott och idag sitter du i försvarsutskottet, så det är väldigt bra att vi har flera olika utskott här på plats. Du har också varit polsak, som man säger, politisk sakkunnig i regeringskansliet och även i Sidas styrelse. Åsa Persson, forskare vid SI, då, Stockholm Environment Institute, med bakgrund från London School of Economics, som tittar på styrningsfrågor. Och det här handlar ju väldigt mycket om styrningsfrågor. Jag kan säga att i den referensgrupp vi hade så fanns, eller referensgruppsmedlemmarna var Daniel Tarschys, som vi kände igen från både riksdag och universitetet i Stockholm, Jan Landahl, för detta riksrevisor och förvaltningschef i RK, Peter Sörbom från Concord och Ulrika Grandin från UD. Men just, vi kommer tillbaka till styrningsfrågorna, för det är mycket vad det handlar om. Men låt mig börja med Åsa. Nej, med Sofia. Nu säger jag.
Vi gör som du säger.
Det är bra.
Det är ingen fara.
Det är bra. Sofia, ja. Är det här bakgrund vad Lisa och Måns har sagt till oss? Är det möjligt eller omöjligt? Vad har PGU för roll att spela i dagsläget? Och sen är jag jätteintresserad av att veta också, vad gör riksdagen? För att det är riksdagen som startade hela idégenererandet av detta, och vi talar om att det ska samordnas inom regeringskansli och myndigheter, men hur samordnas det i riksdagen? Det skulle jag vilja veta.
Jag kan börja med det sista. Det samordnas ju genom utrikesutskottet när vi behandlar frågan, och det gör vi oftast när vi får skrivelsen från regeringen. Men jag tänkte börja med att säga så här, dels att det är fint att det är fullsatt här idag. Vi hade seminarium i riksdagen och då var det inte riktigt fullsatt. Vi klarade oss för att det kom en skolklass som var intresserad och, eller en del var jätteintresserade och andra kanske inte, men de lärde sig saker. Det är bra. Jag tror att vi har en utmaning i att PGU till sin natur ändå är ganska okänt. Alltså, ni som är här, ni kan det här och vet hur det fungerar och vet vad det är för någonting. Men om man söker sig ett par cirklar utanför så är det ganska många som ändå inte riktigt vet vad det är. Och det har ju att göra med det som beskrivs väldigt bra i den här rapporten, att det finns en otydlighet. Man är för allting som är bra. Vi vill ha samordning och vi vill ha en bättre värld och lite så. Men sen så blir det inte riktigt skarpt. Och där tror jag också att det finns ett politiskt problem. För att en politisk fråga ska lyfta, nu är det gamla partisekreteraren som pratar här, så krävs det friktion. Och det är ingen som egentligen är emot PGU. Möjligen Sverigedemokraterna, men liksom, av de riktiga partierna så är det bara ingen som är emot. Alla gillar PGU, det är svårt att vara emot det. Vi kan inte riktigt hitta den här aggressiva friktionen, konflikten som föder det politiska samtalet. Och då blir det också svårt att hitta ett politiskt engagemang. Och det är ju lite biståndsministerns förbannelse hela tiden. Att hon, det är ingen som är emot henne. Alla är ju liksom för att vi ska ha ett bra bistånd och sådär. Och sen kan man vara lite osams i sakfrågan. Så jag delar mycket av problembeskrivningen i den här rapporten. Och tittar man på den senaste PGU-skrivelsen som då inte är med i rapporten så ser man att den är väldigt luddig, och jag tycker att vi kan kräva mer där. Det var flera så här uppräkningar av saker, och så ställde man frågor då till statsrådet, så sa de att ja, den är inte uttömmande, den här uppräkningen och så där. Och det blir liksom en oklar inriktning, och det tror jag är till skada för själva PGU-arbetet. Ägarskapet är väldigt oklart. Det är ingen som är emot PGU, men vem är det som driver det? Och så kopplar man på det då på de här nya hållbarhetsmålen, Agenda 2030, då blir det så att det är Ardalan Shekarabi som driver det här tillsammans med tankesmedjan Global Utmaning i stort sett. Och det är liksom ingen annan som äger detta. Och nu saknar jag lite Kristina Persson, vår gamla framtidsminister, som jag tyckte var rätt bra faktiskt. Jag kan säga det nu när hon har slutat, men jag sa det också till henne. Jag vill bara säga det. Jag är en så stor person att jag ändå kan säga när folk är bra grejer, oavsett parti. PGU behöver visa varför den är nödvändig och varför den är användbar. Och där tycker jag lite att det brister just nu. Så det är egentligen ett sätt när den goda viljan och det politiska engagemanget möter den geggiga verkligheten. Och hur blir det då? Och då blir det lite så att man vill göra en ny start. Och jag tvivlar inte på den politiska viljan att man vill göra det. Men det blir till intet förpliktigande. Och om man tittar på hur det politiska läget ser ut idag. Vi har en svag regering, man har inte särskilt bra stöd. Vi har ett väldigt knepigt parlamentariskt läge kan man väl kalla det. Då blir det så att vi får en PGU som har ingen som helst mätbarhet. Alltså regeringen vill inte ställas till svars för de här sakerna. För PGU är lite likt miljö. Jag tittar ifall jag får en sån här en minutslapp. Nej, det går fint. PGU är lite likt miljömålsarbetet som jag har jobbat mycket med. Som jag tycker är bra, som är unikt för Sverige. Och där har vi ett sätt att arbeta där... Den utmaningen är snarare att där finns det ägarskap och där finns det mätbarhet och man rapporterar på olika sätt. Där är bara problemet att målen är så svåra så det är ingen som kan nå dem. Alltså myllrande våtmarker, det är svårt att nå genom allting man kan göra. Och om man ska jämföra det med PGU så ser vi att alltså det är lite samma utmaningar helt enkelt. Nu ska vi se. Och det påverkas väldigt mycket av andra. Också. Och jag tror att det är därför som regeringen har den här utmaningen. För att vi påverkas av de ekonomiska kriserna och vi påverkas av de ekologiska kriserna. Och politikens roll i att lösa det här, den är stor men den kanske inte alltid ligger inom PGU. Och sen så ska jag säga någonting om riksdagsbehandlingen. Det är intressant med den processen tycker jag. För att vi kan ju också se att vissa utskott är mer entusiastiska än andra. Och det är ganska personberoende. Så är det ju. Politik drivs av människor så det är ingen konstigt. En del är väldigt pliktskyldigt och om man ska titta på det här med de rekommendationer som vi fick så var ju den här tydliga starka politiska ledarskapet det som behövs. Resurser för genomförandet och ja möjligen eller så ska man knö in alltihopa det här med Agenda 2030 och mainstreama det. Men det kräver ju också en ganska stor politisk mod och vilja att säga att vi måste nog ändra lite på hur det här ser ut idag. För det är bra men inte bäst.
Du får mer talartid, för jag vill komma tillbaka till riksdagen här. Att, du sa att utrikesutskottet samordnar, men diskuteras PGU i miljö- och jordbruksutskottet, försvarsutskottet etc. Och på vilket sätt sker samordningen?
Jag har suttit i miljö- och jordbruksutskottet i 4 år också. Och då kan vi säga, det var ja, helt som det verkligen var. Vi satt i brinnande klimatkris och försökte hantera liksom allting som var. Och sen så hade vi jättearga bönder som var sura för nedsättningen av dieselskatten. Och det var ganska många stora akuta problem som vi höll på att hantera. Och då får vi en fråga från utrikesutskottet som säger så här, kan ni tycka lite om PGU för att vi ska behandla den? Ja, så då tyckte vi lite och så här, och det är viktigt med klimat och... Det här är vår tids ödesfråga och liksom alla de här sakerna. Men det blev ju inte det här superskarpa. Det är ju inte så att miljö- och jordbruksutskottet vill hänvisa till utrikesutskottet att nu styr upp det här ni. För det kan de inte. Men samtidigt så finns det ju en väldigt stor... gränserna är ganska lösliga mellan bistånd, klimat och miljöpolitik. Och de riktigt svåra miljöfrågorna är ju internationella så att... Det är inte orimligt att man gör det. Men nu då när jag sitter i utrikesutskottet så tycker jag så här, gud vad ni är sega i de andra utskotten. Det här är ju jätteviktigt, vill ni inte tycka någonting? Och en del tycker liksom ungefär samma som de brukar tycka varje gång vi behandlar det här och en del lägger till lite nya saker och så där. Men det är ju ingen riktigt stor politisk plattform för att det finns ingen konflikt.
Det behövs en konflikt. Då går vi vidare till Kent. Behövs det... En konflikt, det behövs något superutskott. Jag tänker på riksdagen, vi har ju EU-nämnden som ska samordna allt vi gör i EU. Men behövs något, det är ju PGU, vi har ett antal andra frågor som är gränsöverskridande. Du jobbar nu med försvarsutskottet, försvarsfrågan en sådan. Regional utveckling, jämställdhet etc. etc. Hur ska vi få upp det här? Börja med riksdagen, sen så tar vi frågan. Är det här omöjligt med PGU? Vad betyder det för SDG-agendan framöver från svensk utgångspunkt? Men riksdagen först.
Just det. Först tack för möjligheten att vara med här. Jag satt igår just hemkommen från Vitryssland och funderade lite grann på vilka perspektiv som jag kanske skulle kunna bidra med idag. Och förutom allt det fina som du sa om vad jag har hunnit med under tiden jag har blivit gråhårig så har jag även varit UNICEF Sveriges ordförande under 6 år. Så att jag tror att den här holistiska bilden att jag har varit verksam dels från ett enskild organisationsperspektiv i tiden då PGU introducerades till att ha haft riksdag och jobbat i regeringskansliet på UD och statsrådsberedningen och i Sidas styrelse kanske ger mig ändå en möjlighet att titta på detta utifrån ganska många olika vinklar. Då när PGU föddes så fanns det ju väldigt entusiasm kring detta. Vi var verkligen i framkant kan man säga. Jag minns hur stora förhoppningar som knöts till detta när det presenterades. Sen längs den här långa resans gång då som varit fram till nu så har man verkligen vid olika tidpunkter gjort små halter och reflekterat över varför man inte kommer längre fram och varför man har hittat det här sättet att samordna regeringskansli. Under hela den här perioden har ju ändå Sveriges bistånd som utgångspunkt för det här bredare samtalet hållit internationell toppklass. Över olika regeringar och över olika perioder så har vi verkligen gjort väldigt bra ifrån oss. Så att utgångspunkten för det här bredare samordningen från svenskt håll. Och jag tycker då rapporten summerar flera av de här punkterna på ett väldigt bra sätt. Men jag har också några andra tankar när jag läst vad ni kommer fram till. Men det är ju också att det sker ju parallella politiska processer som delvis kanske underminerar möjligheten till det här bredare samhället. Det ena är till exempel mainstreaming, att man försöker få alla till exempel att stämma av mot andra målsättningar. Till exempel det här med sustainable development och att man ska tänka miljömedvetet och annat, att det ska genomsyra. Alltså att det finns flera parallella processer som samtidigt som vi vill ha en drivkraft utifrån PGU samtidigt sker. Hur man organiserar någon som ska vara en motor i det här arbetet är ju en annan sån sak. Ska man ha en superkoordinator någonstans sittande på antingen något fackdepartement eller på statsrådsberedningen?
PGU-kansler
får jag förslag här. Eller måste man ha ett antal avstämningar vid ett antal olika tillfällen? Jag tror det där är ganska viktigt också. Och sen sker ju inte allting i Stockholm. Sen kanske man måste ha något liknande ute i fält också. Att man reflekterar hem till Sverige utifrån kanske ambassadnivå eller någonting annat. Så att när man ser hur vi förhåller oss till olika regioner eller så. Så att jag tror att det finns mycket att reflektera över. Och från ett riksdagsperspektiv, nu för tiden efter 10 år i utrikesutskottet sitter jag i försvarsutskottet sedan några år tillbaka. Vi har aldrig pratat om PGU. Tack.
Intressant. Låt oss gå vidare. Men en reflektion jag gjorde, att jag tror både Måns och Lisa nämnde det, att PGU har överlevt olika regeringsskiften. Men jag tror inte det har överlevt. Ja, jag tror basen är helt enkelt att det var en parlamentarisk kommission. Det var konsensus av de riksdagspartierna som satt då. Och det slår mig att den här SOU, vi vet knappt vad SOU är nu för tiden. I alla fall inte dagens nya generation. Det är ju statens offentliga utredning. Jag tror den senaste, kanske sista som har gjorts om biståndet. 80-90-talet så stod den som spön i backen. Ett antal offentliga utredningar. Men nu är det ju 15 år sedan senaste gjordes. Åsa, du tittar på hur man styr och samordnar politik av den här karaktären. Vad har du för en från forskarhåll, vad vi i Sverige gör, kanske lite om du har sett hur andra länder också arbetar med att få ihop frågor som är gränsöverskridande mellan olika sakområden?
Ja, tack för ordet och tack för att bli inbjuden idag och för att den här nyanserade och intressanta rapporten. Vi har jobbat på SI med den här policyintegrering eller samstämmigheten från miljösidan miljömålen här i Sverige och EU-nivå och så vidare. Och vi är engagerade i SDG-processen som många här är idag. Som jag känner till, jag har inte sett någon magisk förvaltningsform som skulle kunna åstadkomma perfekta PGU-outputs. Men jag vill göra några poänger här. För det första att, och det har vi hört från, jag tror från inledningstalet och från rapporten och här, att integrering och samstämmighet är ju politik. Jag var vid ett FN-möte i våras i New York när det liksom uttrycktes en, alla var rörande överens om principen, vi måste integrera, mainstreama SDG-erna. Men en föreställning om att det här tas sedan om hand av den administrativa förvaltningen. Det maskineriet får sköta om det här och skicka ut någon slags output. Men som sagt, det har vi hört redan idag, så är det inte. Det behövs politisk styrning. Det ser vi i all forskning kring integrering och mainstreaming. Inte för inte heter det också politik för global utveckling och inte administration för global utveckling. Det finns faktiskt också forskning som visar att ju längre en aktör, en organisation är ifrån så att säga, implementering av beslut eller fattandet av de här riktigt konkreta besluten, desto lättare och politiskt billigare är det att åberopa integrering som en bra princip när man inte själv behöver göra det så att säga. Så att politiskt ledarskap är nödvändigt. Det visar ju också utvärderingar från Naturvårdsverket kring just miljömålen. Att där, i det fallet så gavs för mycket så att säga, tilltro till byråkrater att göra, hitta de här balanserna mellan politiska mål. Så att jag tror att den här rekommendationen i rapporten också med en mer central koordinering eller så att säga ägarskap av PGU är en bra rekommendation. Vid det här FN-mötet jag nämnde så nämndes också en observation att alla vill koordinera. Ingen vill bli koordinerad. Som så implicerar lite grann att det finns ju maktförhållanden här också. Där tror jag att Sverige har väldigt goda förutsättningar ändå. Vår politiska kultur är ändå känd för gott samarbete mellan departement och så vidare. Relativt sett. Sverige har bra förutsättningar, men kanske att man skulle då samordna PGU på en statsrådsberedning, en lite högre nivå. En viktig poäng tycker jag här i sammanhanget också att PGU är svårare och ska vara svårare i en demokrati, givetvis. Hade vi haft ett väldigt top-down politiskt system så hade det förmodligen varit lättare. Och kommentera lite kort också på PGUs roll när det gäller SDG-implementering så tycker jag två saker. Vi ser det som ett jätteviktigt verktyg för SDG och ett av så här, tre arenor för SDG-implementering. Vi har en inrikesagendan, vi har biståndet, men sen måste vi ha det här verktyget att förstå hur Sverige interagerar med omvärlden, inte bara genom biståndet. Och nu är det jättespännande arbete som pågår ute i många länder. Vi har deltagit i några sådana jämförande studier när man tittar på hur andra länder organiserat sitt SDG-arbete och inklusive den här internationella dimensionen. Norge, Kenya, EU och så vidare. Så det finns väldigt spännande erfarenheter att dra av och där har Sverige väldigt mycket att komma med också att visa för andra vad vi gör. För det sista, kartlägga målkonflikter. Jag upplever att vi kan sitta och prata mycket om integrering och samstämmighet på den här generella nivån, men det är ändå liksom när man går in i sakområden som man förstår svårigheter och möjligheter. Så de här casen ni tar upp var ju också väldigt intressanta i rapporten. Så att nu pågår ju väldigt många försök då att försöka förstå hur alla SDG-erna, alla 17 och alla 169 delmål hänger ihop. Vi hoppas liksom att forskarsamhället kollektivt kan presentera lite analyser om det om inom närmaste året. Någonting som jag tror kommer att bli intressant just i svensk kontext är kanske att titta närmare på interaktionen mellan generationsmålet, hur vi försöker begränsa Sveriges fotavtryck utomlands och vår utvecklings- och biståndspolitik också, att ge möjligheter till ekonomisk tillväxt i olika länder som vi idag importerar ifrån. Men att ha de här analyserna, kunskapstillförseln, dialog på lite längre tidshorisont tror vi är viktigt också för att tillsammans lära sig om själva de dilemman som vi står inför.
Tack. Jag ska ge författarna varsin minut, inte mer. Ni får gudalappen på en gång, men en fråga som ni vill ta upp som panelen innan vi öppnar upp för diskussion med oss alla som är här. Lisa, varsågod. Vilken fråga vill du ta upp? Du har en minut på dig. Klockan räknas.
Så jag tyckte det var intressant när du delade upp det, Åsa, i det här med olika dimensioner. Att PGU är ett verktyg och ett av tre verktyg då för SDG. Så jag tänkte, dels tänkte jag, ja men det var något nytt. Jag hade inte liksom tänkt på det på det sättet. Och så tänkte jag, det var ett typiskt exempel på varför vi behöver ha den här diskussionen. För att hela tiden förstå, ja men hur kan man se på de här frågorna? För att om man inte kan sortera det i huvudet så blir det också väldigt svårt att ta tag i frågan och driva den och säga att det här är alltså viktigt i olika dimensioner. Ja, jag får inte säga något mer.
En halv minut till.
Jaha, bra. Nej, men jag, och Kent var inne på det här med mainstreaming och med många andra frågor parallellt. Alltså det är ju, det gör det ju krångligt alltså att ta ombord det här. Och det som ni reflekterar från era erfarenheter från respektive andra utskott än utrikesutskottet då, jordbruksutskottet och försvarsutskottet. Det bekräftar väl den här bilden att den här politiken inte riktigt är gemensamt ägd. Och det är utmaningen. Och vi sitter här och är alla vänner av detta och funderar på hur det ska.
Tack så mycket. Måns, en minut.
Jag håller med vad Lisa har sagt förstås. Men jag tänkte också på det här som du sa, Sofia, med friktionen. Mm. Någonstans är ju, om man tänker sig att om den här politiken fungerar som det är tänkt, då uppstår med nödvändighet friktion. Därför att då kommer vi hamna i situationer där vi har intresse och målkonflikter mellan politikområdena. Och det där tycker jag är väl en. För att nu, är det ju, nu har ju, som Lisa var inne på också, det här med de här friktionerna och potentiella målkonflikterna har ju varit ganska. Det har varit ganska återhållsamt med den typen av diskussion. Och jag vill nog hävda att den diskussionen är lika viktig att ha som den diskussionen som handlar om att vi gör olika saker i riktning mot PGU. Så måste vi också hantera de här sakerna som faktiskt också går på tvärs. Va?